Nu kommer, vet du vad jag kommer få nu?
Nej,
det var att serveringen kommer snart.
Snart kommer vi få en öl här.
Ja, trevligt, ja, trevligt. Hallå ungdomar.
Hej Putte.
Avsnitt nummer 2.
Avsnitt nummer 2.
Har ni förstått att vi har liksom fått över 100 000 lyssnare?
102 000. Ja, ja, det var...
Snart.
Nej, det är ju det rullar på. Intresset är enormt tydligen. Ja. För sådana som gillar musik och... som touchar på MFF på något sätt.
Ja, ja, men det är, vi har ju fått väldigt fin respons.
Ja, väldigt fin respons. Ja.
Kanske absolut. Inte 102 000 i respons. Ja, men
90 pers kanske. Ja. Men det är ganska nära ja. Ändå. Ja.
Jag ser att tejpen kommer.
Kommer tejpen nu?
Ja. Nu kommer tejpen nu, ja.
Ah, okay.
Ja,
ja. Ja, vi sitter i Höllviken på Millennium. Som är snälla nog att ställa upp och låta oss sitta här. Tusen tack säger vi till Millennium i Höllviken.
Tack till Millennium, ja.
Absolut.
Ja.
Och,
har det hänt något sen sist?
Ja, vad har hänt? Jag vet, jag och Micke har varit i en stuga. Räcker det?
Ja, det räcker.
Fubik på den. Nu kom ju tejpen här och vi pausar, men vi har satt igång den direkt för att vi kom på att vi behöver inte pausa egentligen, utan det är bara att prata på. Vi säger stort välkommen tejpen, säger vi.
Tack för det, trevligt att komma hit.
Ja, väldigt kul att du är här.
Rolf Björklund är väl... det som står på passet, tänker jag.
Det är det som står på passet. Men
det kanske står tejpen också. Va? Det hade varit fantastiskt.
Nej, det
gör det inte. Nej, det var synd.
Man kan ju köpa namn nu för tiden.
Alltså, det kan man, ja. Jag skulle, när jag fick det här namnet så skulle jag ju inte sagt, som alla andra som är reklam, och sagt att jag ska ha 10 år på sån rolig ni säljer. För så hade jag inte suttit här idag.
Nej, eller hur? Du skulle köpa tejpen.com. Ja. Jag vet inte om det kanske finns. Tejpen.com eller tejpen.se, en hemsida. Ja. Och så säljer du tejp, fast med, jag vet inte, jag har inte tänkt igenom det här.
Ett samtal till en tejpfabrikör hade suttit som en smäng. Du sa inga namn, du var på S och slutade på skuts. Jag inte.
Så är det.
Ja,
så är det. Men vet du vad, vi sitter här med en legend.
Minst sagt.
Micke, Putte, ni som har koll på denna legend, kan ni liksom dra lite background?
Jag kan ju säga vad jag tror, eller tror man veta. Så får du hojta till om det är någonting som inte stämmer. En liten kort resumé. Rolf Tejpen Björklund, född den 2 oktober 1938.
Ja, det stämmer.
Ja, det var
86 pannor.
86 pannor.
Kan trixa till 3.
Trixa till 3, ja. Nej, men en erkänt väldigt bra vänsterback. Karriär i Malmö FF i drygt 10 år.
I A-laget, ja. I 10 år, men jag började på A-laget 54.
Ja. Och också där som tejpen smeknamnet kom till, är det så?
Tejpen fanns till då, för det fick jag när jag spelade fotboll med Sven Kron och Bengt Lillen Andersson utanför Folkets hus på Amrasgatan.
Ja, det
var
fantastiskt.
Jag var för nära dem, så sa du en jävla tejp, hon sa dem.
Ja, precis. Fantastiskt.
Så fick jag namnet tejpen.
Du har inte mindre än 341 avlagsmatcher i Malmö FF.
Stämmer, ja.
Stämmer, ja. Och,
förlåt, nu har jag brutit igen. Men kan vi, för jag kan ju inte det här, men hur många har fler? Hur många har vi koll på vem som har
fler? Det är många fler.
Är det många som har fler?
Ja, där är några stycken. Men det är ju... väldigt respektfullt.
Det ska över 300 vi, det ska vi tillägga. Det är jättemånga över 300, är det?
Ja, från 63 till 69 gjorde jag 129 allsvenska matcher.
Ja.
Alltså utan uppehåll.
Ja. Det är bra.
Ja, det är bra. Ja. Alltså i följd då, utan skador och uppehåll.
Utan skador och inte bli uppsagd helt från lagledaren.
Ja.
Utan,
ja, det skulle jag säga, det är ju nog ett rekord som slår högen.
Det är, det är det.
En killgissning är det av högsta rang här nu, men, men och 3 SM-titlar och 1 cupguld.
Stämmer, ja.
Ja, mycket bra. Och 3 A-landskamper, eller 13 A-landskamper.
Stämmer, ja.
Ja. Och även en juniorkamp.
Ja, den började på här på
den började, ja. Ja. Vilket år var det?
63, tror jag.
63, ja. Ja, det är kort och gott. Sen har du ju en liten tränarkarriär också. Du
har varit i Höllviken här också.
Ja. Jag har varit i Höllviken också. Mm. Ja. Sen 64. Nej, då flyttade jag ner.
Ja,
men dina 3 SM-guld var ju 65, 67, 70.
Stämmer, ja.
Precis.
Ja.
Det var ju, där spelade du med många stora...
Det, ja,
spelade
ni andra? Ja, just det. Oh, ja. 67 kom ju Ojo Roland.
Ja.
Ja. Och så, de har ju visat sin kapacitet båda två. Speciellt Roy var ju en underbar människa och kan göra Roland också för den skull. Men Roy är ju en...
För de som inte vet, Roy och Roland, berätta.
Roy Andersson och Roland Andersson.
Ja, ja precis. Och Roy Andersson har ju två berömda barn, va?
Han har
han kanske har fler barn, men det vet
han inte. Har tre stycken grabbar, okay. Men Fredrik, hans grabb, han är inte en fotbollsspelare.
Nej, men Patrik och Patrik, Daniel...
Daniel är ju de två som har varit mest...
Ja.
Ja, just det.
Ja. Och, ja. Och Daniel i högsta grad är aktiv i föreningen, kan vi säga så.
Ja, för mig, han har något.
Han har någon roll
i föreningen. Roll,
ja, ja, det är väl så, va? Ja.
Vi tittar ju på liksom... vi har ju gjort en låt nu som heter Himmelsblå.
Ja, just det. Ja.
Du har ju spelat med många av de änglarna som inte finns längre idag.
Ja.
Och det laget, under 60-70-talet så var det ju Pravitz Öberg. Han fick väl guldbollen 62.
Ja. Ja.
Och så har vi Kister, eller Busse.
Outstand i MFF.
Busse, 65 fick han guldbollen och Ingvar Svahn 67.
Alla tre har jag spelat med och med alla tre tyvärr borta.
Precis, yeah. De är ju med i vår lilla hylling till låten vi har gjort såklart på videon. Men, hur var det med spelarna i de stora?
Ja, på den tiden var det ju lite annorlunda än det idag. Va? Men som det var då var de helt, det var helt underbart. Vi hade ju dödtrevligt tillsammans. Vi tränade som vanligt tisdagar och torsdagar.
Två dagar i veckan.
Ja, och sen gick det över till tre med fredag.
Blev det någon sån där grej att man inte tre dagar. Blev det en sån...
Nej, det blev det inte.
Nej, man gillar det kanske. Ja, okej, vad skönt.
Och sen så... Men sen... Så jobbar vi som vanligt ju. Mellan 8 och 17, 8 och 16. Jag jobbar själv på polisen som idrottskonsulent. Och... sen det var det som vanligt när tränaren kom. Jag började med Pepe Strå och sen kom Kaj Hansson.
Vad sa du?
Pepe Strå, han då var...
Vad är det? Jag, förlåt. Jag...
En österrikare. Från,
ja, det, jag är dålig på att läsa det. Ja, men Pepe Strå.
Ja, just det.
Okay, yep.
Han, sen kom Kajani från Italien och då tog han över. Och sen 64 började den riktiga träningen när Anthony Dawn kom.
Ja.
Ja.
Vad skiljer sig med hans träning då?
Hans träning var det att... vi börjar alltid, när han kom 64 så börjar vi alltid strax efter 13 helgen. Och det var bara pildammarna.
Ut och springa?
Ja, ut pildammarna. Och den första matchen vi spelade vi på Sorgen Fri mot tre stycken spålag då i Malmö. Kirseberg och två lag till. Tre gånger en halvtimme spelade vi. En halvtimme vart lag. Det var första gången vi kom på planen, annars var vi bara pildammarna. Och det var fina träningsmöjligheter. Vi började med att springa ner mot Carl Gustafs pildammarna. Pildammarna. Ja. Och sen kom ner där nere till häcken, det var ett artoran till Tony till vänster. Men vi fick fortsätta rakt fram mellan Stadsteatern och Gamla Idrottsplatsen. Sen stod han ut vidare där borta.
Ja.
Och så tog han täten. Och så fick vi en tur igen. Sen var det tallriken som var det värsta då.
Det var ingen på den tiden som gjorde som Zlatan till stadsbussen. Istället för att springa eller slå den
cykeln. Nej. Och sen så tog han in oss på tallriken. Då var vi 4-4. Två stycken, två med ryggarna mot varandra. Så allting var ett tävlingsmoment.
Ja.
Så vi
runt
då. Runt, så skulle säga vem som kom först tillbaka.
Ja.
Och sen hade han ägen som går mitt i pildammaren där stolparna står där, hade han första stolpen fram och tillbaka och sen nästa stolp fram och tillbaka.
Den klassiska idioten.
Ja, men han var helt... Och så hatade han två grejer. Han hatade rökning och han hatade sprit.
Nej.
Och ni efter det var laget rökte. Och
eller hur? Det var väl så? Var det, så? Det var rätt så mycket på den tiden.
Ja, det
rökte
var
du?
Jo, vi hade ju väldigt... Vi var ju tillsammans mycket, va?
Ja.
Och efter matcher och sånt så träffades vi ju tjejerna, våra tjejer. Och så tog man en liten pärla, för det var inte så väldigt...
Pärla är alltså... En stänkare, okej.
Ja. Jo, då så vi hade mycket trevligt, det hade vi faktiskt. Och vart år stack vi till Kanarieöarna.
Jaha. Med hela laget?
Ja, med respektive. Okay. Ja.
Hela träningsläger då? Eller
nej, det var bara efter, det var i november månad. Det var bara...
Bara semester.
Men du,
det var en annan typ av träningsläger.
Ja, det var det. Var.
Men du, med Bosse Larsson,
ja,
som är ju någon slags gud i MFF,
ja, ja, det
sammanhang.
Är det. Ja.
Kan du förklara varför det har blivit så? Alltså, fel fråga nu, men är han värd, så att säga? Är han liksom så otroligt bra som man säger att han var?
Ja, han var helt otrolig, Bosse.
Varför?
Han hade en helt annan syn på det. Vi tog lite lugnare ibland på träning och sånt, men han hade samma temperament på träningen, även vi var kompisar och sånt.
Han var i matchläge.
Ja, han var, ja, hela tiden. Ja, ja, hela tiden, ja. Och jag brukar säga att hade de haft 10 Bosse Larsson, jag kanske till och med 11, för han kanske kunde stå till mål också, så hade de vunnit guld vart år. Ja, för han var helt otrolig.
Men är det ett mindset? Är det hans sinnes...
Ja, han var ju så. Han hade det. Där fanns ingenting. Sen hade han ett sju helsikes humör.
Gnällig och
jävlig. Nej, inte gnällig. Nej, men han skällde aldrig på en spelare.
Hata förlora.
Aldrig spelare i laget. Utan han... Men när han var på bortamatch och sånt. Men de hade en jävla respekt. Ursäkta.
Men teknik, hans teknik, var inte den liksom...
Ja, han kunde alls.
Ja,
ja.
Fulländad.
Ja, helt enkelt.
Ja, han var åstad i MFF. Mm. Där har varit många stjärnor i MFF, det har det varit, men nu kan jag bara säga efter min tid. Sen är det många som har varit duktiga.
Är han den bästa du har spelat med?
Han är den som var mest. Ja.
Vem är nummer två?
Ja, för min del så är nummer två här, det är faktiskt den som kom hem i proffs nu för inte så länge sedan. Jag blev väldigt imponerad av Markus Rosenberg. Helt otrolig människa.
Otrolig.
Ja. Han bara tappade bollen i anfallet där han var. Och missade den, så tog han tillbaka i eget försvar.
Mm.
Han var en riktig lagspelare som man såg då.
Exakt, det är så otroligt oavsett hur man definieras som anfallare eller som försvarare. Men ändå hur man kan representerat lag som Markus Rosenberg har gjort. Liksom, han liksom bröstar hela laget.
Hela laget.
Han tar fighten. Jag har kollat så många sådana gamla... Ja, men hela den här Europaresan Malmö FF har gjort liksom, de sista 10 åren. Liksom, där Mackan har varit högst aktuell.
Yeah.
Alla de här små fula liksom, armbågarna. Vad är det? Men som på något sätt ändå summeras ut i liksom, Malmös framgång. Vad jag menar, han liksom han tar smällarna, han ger smällarna. Det känns som en större bild han har över hela.
Ja, han var faktiskt otroligt duktig. Speciellt var han en riktig lagspelare. Han fick de andra med sig också när det gällde, va. Och han hatade ju om det var någon som tappade bollen och sen inte jagade tillbaka.
Men det tänker jag också att det borde vara många... Det är ju en lätt grej man tycker. Åh, jag blir arg, du jobbar inte. Men alltså, du som har varit i den här lilla gänget som är få förunnat att vara liksom så himla framgångsrika i Malmö FFs historia. Det borde vara jättemånga som är tjuskalliga, som har liksom jättedåliga förlorare. Man hör det liksom, blir jättesura på träningen och vi tappar bollen. Att det är det mentaliteten du ska ha liksom. Men... Har inte de flesta spelarna liksom, vad är det som skiljer Markus Rosenberg, Bosse Larsson från resten? Alltså vad är det som jag har så svårt att fatta?
Ja, så stor är inte skillnaden. För att det ska fungera så måste de ha hjälp av de andra 10 spelarna också.
Mm.
Men när de kom ut på planen så hade de andra motståndarna sån respekt för honom. Så de visste att han får säga upp till att... Så han inte kommer in i straffområdet och sparkar sig själv på höjden bara för att få en straff.
Mm.
Det fanns inte tv och sånt och som kollade så mycket. Nej, det han är den bästa som är. Men det är klart att det är många.
En väldigt klassisk spelare som alla älskar i sitt lag, men alla motståndare hatar. Men de hade gärna haft han i sitt eget lag. Just för att han är en stor karaktärspelare.
Men sen var det den typen som tillbakadragen och sånt. Han ville aldrig komma i diskussioner och sånt. Utan...
Hade ni någon motsvarande karaktär i laget på din tid?
Som Bosse?
Som Rosenberg, liksom. Den här ansvarsutkrävande personen som...
Vi hade ju ett lag som Nisse Hult, Bröden Andersson, Roy, Christer och jag. Och sen var det Bosse och Lasse Granström på mitten. Och sen var det Ingvar Svahn.
Olén
var med oss då, lite innan. Sen blev han proffs i Simonshamn eller vad det var.
Proffs i Simonshamn, ja, fantastiskt.
Det är där man tjänar de grova pengarna, hört. I Simonshamn, det är där.
Vem var under dina 10 år i Malmö då, i A-laget? Vem var liksom den här pajasen? Vem var tokigast i laget? Vem var det som hittade på skit?
Ja, det var de flesta faktiskt. Vi hade ju väldigt... Jag kan ta det kortfattat. När Antoni kom så hatade han sprit och han hatade rökning och sånt. Och när vi spelade bortamatt för klockan 1:30 på söndagarna så träffades vi alltid klockan 7 när jag gick tåget upp till Örebro och sånt. Så var vi uppe i Örebro och spelade en söndag. Och efter matchen så fick vi ett rum och så för tåget gick in på lite senare. Så tänkte vi, nu passar vi på här. Vi tar en liten pärla och rökar och sånt i det här rummet.
Röka och dricka sprit.
Pärlor, vi satt ju där ju, inne på efter matchen. Och så redan var knackade på dörren. Kom Egon. Då sa han, Egon Jönsson, Tolle. Antoni kommer. Jaha, vad ska vi göra åt det? Så tittade han in. Så han rena rökridån där inne. Stängde dörren och gick. Höll masken till vi kom hem på tisdagen då. Vi kom hem på kvällen på söndag. Men sen på tisdagen på träningen till vi på oss fotbollsskor. Nej.
Pilar man eller?
Så nästa bortamatch vi fick då på stadion. När på bortamatch så kom vi till ner på centralstationen, ställde oss där nere och hade våra trunkar. Så kom den här lilla spanjoren. Så kom bara grabbar, hur är det? Jo, det är bra, Antoni, hur är du själv? Jo, det är bra, sa han. Så gick han ner och tog en väska så och höll i luften och släppte rakt ner stengolvet. Det var någon som sa, Antoni, ja, vad vill du? I Sverige har vi lommeflaskor.
Ja, precis.
Det är gammal sån här. Ja. Så man kunde skoja då också.
Härligt med gamla anekdoter. Jag tänker under alla åren i Malmö FF och alla resor och allting jag har gjort så tänker jag att du sitter på några sköna anekdoter kanske eller något roligt som har hänt.
Ja, mycket som har hänt under de 10 åren. Ja. Vi gjorde roligt, var vi inte. Vi var borta 50 dagar.
Ja.
Förlåt, var ni borta i 50 dagar?
50 dagar.
Alltså MFF?
Ja, vi var på turné då. Och då åkte vi härifrån den 13 oktober och kom tillbaka den 19 december.
Oj, var
då? Då började vi i England och de var mitt uppe i ligaspel.
När i tiden är vi nu?
Då är vi på 61.
61?
Ja, och då åkte vi till England och mötte 3-4 lag där inne. Och fick ett bra lektion.
Kommer du ihåg vilka lag det var?
Ja, det var Nottingham, Swansea,
Nottingham, Swansea.
Ja, det var ett i London också. Det var inte West Ham. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Nottingham och Swansea där någonstans. Ja.
Ja, och sen så åkte vi därifrån till Österrike. Där träffade han sin fru, för han var österrikare.
Ja, ja.
Och sa han, jag kommer hem den 13 december, sa han. Ja. Och vi vidare därifrån. Sen startade vi, var vi i Teheran.
I Teheran också?
Ja, Iran, ja. Sen var vi i Irak. Och så sa de Bagdad. Och när man säger Bagdad, då är det ju sol och härligt och fint och trevligt. Men fy fan som det ser ut.
Ja, jag tänkte säga det. Det är kanske inte riktigt det.
Fluden Tigris rinner ju igenom där.
Ja.
Det var rostfärgat.
Ja.
Så träffade vi två danskar som jobbade där nere och sa dem att jag går inte ut ensamma på kvällen.
Okay.
För 56% av dem som går ut var lite över hälften. De blir rånade.
Ah, okay.
I Bagdad?
I Bagdad, ja.
Här känner man ju att man 61. Skulle varit lite mer påläst på historien här.
Jag kan allt. Bagdad 61, det är ju liksom min specialitet.
Det är din spetskvalitet.
Ja, gud ja.
Vi får återkomma till det.
Vad kostar en vant i basaren? Ja, det kostar 7,50 ungefär, kan jag säga.
Johan tror att vi kommer återkomma till det här. Så det är bra om du googlar lite fram till dess.
Och sen kom vi, så åkte vi därifrån till Singapore, Bangkok, Jakarta.
Men förlåt, ursäkta. Men varför, vad är det här för liksom, är det Malmö FF-turné?
Det är en turné som är
varför gör de inte det idag? Intresse, det kanske ligger som ett intresse eller
annat här nu.
Ja, det är så kanske.
Men jag har en miljon frågor på det här. Vad hände det här bara en gång? Eller, och vem, hur bestämdes det här? Vem la upp rutten? Och hur, varför var det just de här länderna?
Varför kostar han vant 7,50?
Ja. Ja. Så åkte vi till Bangkok och sen Jakarta och Malaysia, Kuala Lumpur, Kuwait, Holland, Danmark. När vi landade där bara.
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja, uppvisningsfotboll. Va? Uppvisningsfotboll eller vad var liksom?
Vi mötte ju lika lag där nere. Ja, vi spelade 17. Ja, vi spelade 17 matcher där nere.
Gud, vilken grej.
Och det värsta var att dagen innan när vi skulle när han skulle åka hem Manchon Gold så vi spelat match och så skulle åt vi alltid klockan 6 på kvällen allihopa då.
Vadå, han skulle åka hem till Lucia? Var det det?
Ja, han skulle åka hem då. Ja, så hade vi två spelare från Örebro, Antti Lundgren och Leif Wendt som vi lånade. Vi skulle ha dem på två andra. Och vi bodde på tredje våningen hela gänget. Och Gold också. Och vi skulle väl träffas där nere klockan 6 och äta. Men han var inte där. Och Erik började bli orolig där, förstår du, så sa, tänkte han, vad har hänt? Då han ska hem imorgon, har han blivit rånad eller något sånt och varit ute? Det var... Så vi satt lågt och han kom inte hem. Och så på morgonen vi skulle äta frukost så gick han till Lundgren igen till hissen, till så i hissen. Det var inte hissen då.
Det var tomt.
Så hade han öppnat hissen precis innan han skulle åka ner till oss klockan 6 och låg där nere död i hissrumman.
Va? Oh, kan man öppna hissen? Alltså dörren?
Ja, det är en dörr. Ja,
och så kan man trilla ner? Ja.
Tur Isaksson som var vår skribent där nere och skickade hem till oss. Sådana stora stod på affischerna.
Rubriker?
Ja, rubriker. Ja. Stod på affischerna. Dödsfall i MFF-trupp i Fjärran Öster.
Ja, men på riktigt?
Oh.
Han trillade ner för...
Jag skrev, kom, jag visste... Ja, de andra anhöriga, de visste ju inte om det första var att försöka få tag i oss. Då tyckte jag, vad vi... Han kunde... Vad var det han med? Han är manager som levde där nere.
Herregud.
Ja, det var tufft, ja.
Herregud,
ja. Senare, vi har ju varit med om så mycket sådana grejer som...
Mycket sådana grejer?
Ja, mycket. Vi var till exempel i Nigeria och spelade i träningsläger i mars månad.
Ja.
Och det var så varmt så vi, i halvlek när vi kom in...
Målvakten dog i halvlek.
Det var så varmt alltså. Det var Bosse då också.
Ja. Bosse Larsson?
Ja, så skulle han ta ett blåsfall. Han brukar ibland så mycket sådär. Men det kunde han inte då. Det var så
vad skulle
varmt.
Han göra? För
blås.
Han skulle ta ett
blåsfall.
Han rökade ett blåsfall.
Han rökade ett blåsfall. Nej, men... Så sa han, jag klarar inte det ena gången, sa han. Nej, det var så jävla torrt i munnen så tungan fastnade i gummen.
Ja, på den tiden...
Det var 40 grader var det.
På den tiden hade man inte så som de har nu för tiden att man har en sån här vätskebreak mitt i en halvlek och sånt, utan där körde man på den tiden. Det var lite...
Nej, det är mycket sådana grejer som man har varit med om.
Men
då får vi hålla på...
Men du som har varit med, var det bättre förr eller är det bättre nu?
Ja, fotboll är ju helt annorlunda nu.
Ja.
Vi hade ju
det var som en rolig fråga. Yeah. Alltså, rent så.
Yeah.
Men fotbollen, absolut. Gud, alltså, tekniskt och på alla sätt och vis har det liksom... Det är bara att se på... Ja, förlåt, nu avbryter jag dig.
Kör. Nej, du gör inte allt.
Nej, för, ja, men alltså det är ju liksom så sjukt, men det är ju mänsklig evolution. Alltså vi... Alla blir bättre på sitt gebit. Om det är fotboll, eller om det är musik, eller om det är...
Triangel.
Triangel är musik.
Jag spelar triangel.
Han spelar triangel i bandet. Ja, så jag
bara det.
Han känner sig lite förbisedd.
Inget annat.
Men triangel är ju väldigt, 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 väldigt viktigt instrument.
Ja. Mm. Vad tycker du om idag när du tittar när de lägger sig hela tiden?
Ja, det är för mycket skådespelare i det. Ja, mm. Ja. Och för du vet, det värsta är att när man gör så här, då det tar på axeln, ja. så kastar de sig. Och så, ja visst. Och jag vet inte, det är vissa av de sydeuropeiska länderna som är speciella på det här. Italienarna är rätt duktiga på det.
Och, ja, Italien är väl ett allmän vedertaget sätt att det är en... Nej, men att det är en del av spelet, helt enkelt. Yeah. Det är ju lite den kulturen man har där. Yeah. Kanske jag såg alla italienare på en gång här. Men...
Så gjorde man inte på det inte.
Nej. Det är så... Ja, men, ja. Men, ja, men det är så idag. Alltså, domarna är lite grann släppjänta här. För man ska ju... Så fort de drar i tröjan, vet du, stoppar dem. Mm. Det är många som drar sönder tröjorna på dem. För de får ingenting mer. Ja. De måste ändra på de reglerna. De måste ändra på det att antingen en eller två gånger du håller på så. Titta i straffområdet. Hur många gånger blåser du straff där när du gör en hörna?
Ja, men du, jag tänker på alla de här 341 matcherna, A-lagsmatcherna, så tänker jag att det måste ju ha funnits några matcher som sitter fast etsat på minnet som är... Något alldeles speciellt eller någon händelse i en match för någon sån?
Ja, vet, jag har ju varit med och mött stjärnor som Garincha, Pelé. Mm.
Har du mött Pelé?
Och jag rös när du sa det.
Ja, jag fick också, jag vågar inte säga det, men jag fick lite men
De var här innan VM 66 i England och spelade. God,
är det sant alltså? Pelé?
Och Garincha också.
Garincha, absolut. Ja.
Han var julbent på den ena och kubent på den ena.
Inga
tullar. Han
täckte med knät alltid. Det vet
du. Ja. Ja. Men de hade ett otroligt lag.
Har du glidtacklat någon av dem?
Ja, det var hänt.
Ja, precis. Ja, det är underbart att höra.
Ja, men vi som inte har ett liv vill gärna höra om ditt liv.
Hur gammal var Pelé på den tiden?
Va? 66. Ja, 58 var han 17.
Ja, så ja. Mitten.
Ja, det var väl 25, ja.
Men du har ju sett honom live.
Ja.
Kunde du liksom där och då säga, helvete, det här är något helt annat?
Ja, man såg ju upp till honom när han hade
bra. Men alltså innan matchen så hade du lite information. Ja. Han den här killen är bra. Men när det hände, när du stod där liksom, var det liksom en annan dimension. Alltså var liksom... Alltså,
ja, men
Pelé är ju en fotbollsgud.
Ja, vi
idag.
Gjorde vårt bästa bara för att hålla ner siffrorna så att jag tror det blev 5 meter eller sånt till dem. Men de hade ett otroligt lag.
Ja.
Mm. Och sen så Sebio, det var den största sensationen då 66 när vi var där nere och mötte dem i EM-kvalet. Vi åkte ner på söndagen eller vad det var och så spelade vi på lördagen. Och då var Eusebio med oss.
Eusebio?
Eusebio, ja. Yeah. Och då var då Inge Danes som gjorde båda målen och vi slog dem med 2-1.
Rös jag igen?
Ja.
Nej, men du vet, hur det är, nej, men när man är på plan så ligger man inte, bryr man sig inte om det är Eusebio eller det är Persson eller det är Andersson. Så. Där gäller man bara att ha sin uppgift. Va, som,
Har du någon sån här match som du ska komma ihåg för din egen del personligt då, liksom, där du verkligen stängde den här vänsterkanten där mot någon större eller bättre spelare? Eller,
ja,
eller? Du stängde alltid, du låg som en tejprolle på ryggen.
Ja, jag var tejt, ja. Nej, men jag tycker man hade sin, antingen var man en zon, alltså man tog en zon bara.
Mm. Så var det inte bara man på den tiden?
Ja, nej.
Ja, inte.
Jo, det
är min fördom om
fotboll. Jo, men Det är ju så här att man det gick inte så fort som går nu. Mm. Nej, det är död snabbt. Så nu kan man inte gå upp och trycka dem eller sånt. Men det kunde man då ju.
Mm.
Även om det är förut nu också. Men det var inte förut när vi spelade. För vi var ärliga på alla de medelbar som var med.
Och så var det ju lite annan typ av utrustning också. Var det riktiga?
Var
det läderkulor?
Va?
Läderkulor, sydda läderkulor. Var det man sydde in blåsarna?
Ja,
var det
men jag har spelat med de alltså, fotbollsskolor som man hade. Man slog i dubbar, va? Så när man sprang med dem och hade det på lite hårt krös eller något sånt så reste spiken sig. Så när man tog dem så blödde det på.
Det kändes.
Blödde det på fötterna. Ja, nej. Det är mycket sånt att berätta.
Men det måste ändå... Du har ju ett härligt liv inom fotbollen. Mm. Alltså jag hoppas och tror att det har ju gett dig så, alltså gett dig personligen härliga minnen, härlig, alltså energin. Kan du få liksom energi av att tänka tillbaka på allt det här du har varit med om? Och kan du någonstans liksom landa gud, vilket... jag vet att det är svårt, men ändå någonstans att gud, vad härligt. Jag har haft ändå vissa moment i livet.
Ja, det är ju så här att man har ju tankarna.
Mm.
Ja, alltså där och där, men jag har aldrig så att säga att där var jag bäst.
Mm.
Den tanken hade man inte, utan det är ju ett lagspel. Där är ju jag alla sitt bästa. Så det kan man inte själv bedöma sig.
Mm.
Utan det är för dem vad omgivningen gör istället.
Ja. Det är som det är en del spelare som skulle höra det du precis sa där idag.
Men, nej, men så är det ju att men det var annorlunda för det så, och så det, samtidigt när man gick på jobb va, efter en match hade vunnit så var det många där som sa vi måste gå dit va. Speciellt inom polisen där när jag hade hand om det när jag på Kåkos fritid polisens fysträning och sånt så var det många gånger som var de snackade, de var ju intresserade av idrott själv, killarna ju. Och då var det annorlunda då, förstår du. För då, nu är det ju så att inget fel är att det är mycket utländska spelare i MFF eller i Sverige som spelar. För de har tagit hit mycket av det här tekniska och sånt. Men sen är det inte så som vi gjorde, utan vi sa, okej, vi träffas efteråt matchen.
Mm.
Ja. Och så går vi hem till varandra och sånt. Och vi hade en otrolig sammanhållning.
Det är en helt annan
Och men vi, det var en grej Claes Kronqvist i Landskrona det var Christers bästa kompis Christer Christensen han de stod ner i Rutargången så stod vi där så Christer till Claes nej Claes till Christer du har du benskydd på dig idag, sa han. Men det skulle vara tvärtom. Va? Så sa Christer Johan, du, har du benskydd? Ja. Och det glömde jag. Du skulle ha en extra grej också, sa han. Sa Christer till Claes. Varför skulle du då ha? Ja, jag hade en sydsvenska till dig som kunde stå på den där benskyddet. Han jobbar ju på sydsvenska, Christer.
Men det är lite det du är inne på nu. Det är ju sån romantisk bild man har som Malmö FF-supporter. Man har hört talas om förr i tiden, nu kanske jag säger fel namn, Christer Christensson, eller på den tiden då, liksom när de gick och bankade på motståndarna. Kom ut, era jävlar. Ja. Vet du vad jag pratar om nu?
Ja.
Kan du berätta lite, alltså är det en skröna eller är det sant? Var det så, alltså, man har ju hört att det var väldigt jobbigt att komma hit till Malmö, om man icke var Malmö.
Ja, men det är aldrig så att man pratar med motståndarna när man gick in. Det var,
men var ni ändå, alltså var det där arbetet när liksom man stod och bankade?
Ja, men det är inte så som man nonchalerar dem, utan det var ju fotbollsspelare de var så, i samma klass som vi var.
Nej, men jag menar den här hetsen. Alltså man stod liksom och bankade på väggarna när de bytte om. Liksom.
Nej.
Var det inget sånt?
Nej.
Det var, stämmer inte det?
Nej, det var lugnt.
Okej.
Utan när vi vann guldet, då blev det lite grann speciellt.
Men för det finns ju ändå den här liksom bilden av att möta Malmö FF på den tiden. Då fick man räkna med ett annat benbrott eller en annan smäll. Det är kanske någon sån här bild jag har. Jag vet inte. Men det är ju någon slags romantisk version av Malmö FF förr i tiden som man gärna liksom framhäver idag. Så var det för. Ja. Då brukar liksom, motståndarna var rädda och de liksom så här. Men det är inget att känna igen.
Det märkte man inte själv. Alltså, att de innan matcherna sa, nu går vi ut, tar de jävlarna. Och speciellt det och det och gör så och så. Det var bara inte jag själv har fått en smäll. När Geisen har bröt benet. En som sparkar benet.
Så du bröt benet?
Ja. Det var då jag missade den här 129 matcher.
Tappade en streak då?
Ja.
Det känns som en legitim anledning.
Va?
Det känns som en legitim anledning att bryta en streak.
Vi kör på den.
Från den gamla tiden kontra nu, är det någonting som du känner att fotbollen har tappat från den tiden som borde följt med upp till idag? Alltså rent, jag tänker hur man, ett har vi varit inne lite på hur man kanske uppför sig som fotbollsspelare, att man springer och slänger sig när det gjorde man kanske inte förr och sånt. Men är det någon sån del i fotbollen som du saknar som var från förr?
Nej, jag tycker att det var nog mycket ärligare förr.
Mm. Det var det. Ja. Så det härliga eller ärligare?
Ärligare, okay. Ja.
Och, bra svar.
Ja, för idag är det så att de tar alla chanser.
Men de spelar ju spelet.
Va?
De spelar spelet.
Ja,
men, alltså de är införstådda med här gäller det här reglerna. Alltså man kan ju inte skylla på fotbollsspelarna på det, utan för de är någonstans en del.
Ja.
Jo, det är klart man kan. Men jag bara tänker att de spelar ju någon roll. Det blir lite en het. Innan, när du spelar så var jag liksom bara, gud vad kul, jag spelar fotboll.
Men de går in
idag är liksom, du har liksom sponsorer och allt vad du har att tänka på. Du spelar din roll.
Ja, visst,
du gör det liksom. Ja. Om du får en smäll på foten så håller du på att dö.
Ja.
Den här smällen du fick, den är dödlig.
Ja.
I fan 3 minuter håller du på att dö av en smäll på foten.
Men idag har de lärt sig hur de ska lura domaren.
Ja, men exakt, det är det jag säger.
Det är det. Det är rätt som du säger.
Man har överhuvudtaget har ett tänket i
huvudet.
Jag kan lura han om jag slänger mig här.
Ja, visst.
Så håller man på huvudet, låter han skjuta mig i huvudet. Det antar jag, det fanns inte förr. Det har utvecklats idag.
Ja, visst. Jo, ja.
Att man ska kunna lura det. Och det är väl hemskt.
Ja, och det ser man ju också nästan om det sker, om någonting som är felaktigt som borde ge en frispark, så om de inte ramlar. Så där är ju någon spelare fortfarande som håller sig på fötterna, och då får de oftast inte frispark. Och det har gått så pass långt. Det är i alla fall min uppfattning.
Ja.
Man måste nästan spela med i det spelet.
Men det är ju så också att i dagens läge, som jag sa en gång, att det går snabbt att man får en smäll. Men göra det så som vi sa innan här med att ta det från huvudet när du tar axlarna och dra skjortan och sådana grejer. Du vet,
hade ni någon, du behöver inte hänga ut någon här så du kan bara säga ja eller nej, du behöver inte nämna någon vid namn här, men hade ni någon i laget på den tiden som kanske var lite mer känslig för en smäll och kanske var lite mer med risk för
som var lite så framsynt, lärde sig spela spelet långt innan alla andra, helt enkelt.
Som låg längre fram.
Några decennier tidigare än de flesta, helt enkelt. Ja.
Eller det var rakryggade.
Eller på den tiden, Primadonna.
Det hände ju grejer ibland ju. Men Bosse var ju en sån som När han bara ett par stycken emot honom sånt och tog honom, då blev han gärna lite sådär. Men aldrig, så jag tror att han hade varit lite utvisad och sånt eller fått en varning.
Använde situationen till sin fördel.
Ja.
Det kan man också säga, eller?
Ja. Mycket bra. Mycket bra som är.
Nej, alltså det är skillnad på idag. Men det är ju 60 år sedan.
Ja. Men tejpen, om man avrundar här lite så tänker jag... Eller har du massa? Förlåt.
Nej, inte massa, men jag har en...
Jag lämnar över till Putte här.
Nej, men jag är väldigt nyfiken på, för att jag vet att du är delaktig och väldigt involverad, men du följer MFF väldigt nära och sådär. Och det behöver ju inte stå en stick ut haken, men Malmö är ju både då på den tiden väldigt stor förening men kanske... Ja, eller är Sveriges största förening i många aspekter just idag. Hur liksom den här resan som Malmö FF har gjort sedan din tid fram till idag, liksom, vad tänker du om det? Liksom, är det...
Ja, man hoppas ju såklart att de ska vinna helst alla matcherna.
Ja.
Men sen är det så alltså att spelaruppsättningen har det är ju så att en bra spelare försvinner och ska du in nytt. Och det är de duktiga på de här och klarar av som Daniel och den här. Och, så och sen som man, pengar är ju inte allt. De säger att MFF är ägare till 800 miljoner.
Mm.
Men det som jag vill idag och jag skulle tänka mig att de skulle göra det är att de skulle skaffa en man till boxen istället för där är en på hela boxen, alltså i straffområdet. Mm. Ja.
Mm. Hur ofta går du på match?
Jag går var gång. Nu senast tiden har jag.
Hur är den känslan?
Ja, det är helt det gamla MFF-are som är där. Och så
får man ett gäng som sitter ihop liksom.
Ja, vi sitter i en loge då ju. Ja. Och då... då är vi, får vi ta med en kompis eller men
Du kommer ihåg mig nu va? Kan ni göra en sån grej?
Nej, det gör vi inte. Nej, det är samma som när vi spelar då så på Pavel Söderberg. Vi hade fröarna med oss då. De satt alltid på hedersläktaren då. Så satt där uppe bakom tjejerna som satt där. Så sa han... sparka den där jävla provis i röven. Så vände Elsie sig om och sa, det kan jag göra när han kommer in.
Ja, det var,
det var sådana grejer. Ja. 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 Jo då, så där är mycket.
Vad tror du Malmö FF idag har för framtid?
Man söker ju bara att bli bättre och bättre.
Mm.
Ja.
Kommer det gå bra då?
Det är klart man kommer i en höjd och säger att då får vi stoppa här lite och säga vad vi har för resurser och sånt. Men de har ju så mycket pengar och så mycket fina spelare. Va? Så att man kräver mer än guldet i år, utan det ska ni ta nästa år också. Och sen kräver man klart också det att de ska spela i Europa League och Champions League.
Mm.
Ja.
Jag tror vi har haft er som har lagt grunden till all framgång.
Ja,
det började ju aldrig när de tog 49 matcher i rad och slutade 40-talet.
Ja.
Tack vare dig, Tejpen.
Nej, då var jag inte så gammal. Nej. Nej, så det är... Men det är, jag säger ännu en stor skillnad idag och då när vi spelar.
Ja, men så ska det såklart vara.
Yeah.
Utveckling,
yeah.
Så är det. Det är liksom inget att... Vi är med undanför, så att säga.
Kjell och Sena sa en gång då, nu går det så sakta som man kan dämpa bollen med röv.
Ja, det är fantastiskt. Är det någon spelare idag i Malmö FF som du skulle identifiera dig med då? Inte bara utifrån position och så, men det kanske som karaktär eller någonting som du känner igen dig i någon spelare i dagens lag?
Nej, de har så många bra spelare försvinner.
Mm.
Nanasi har försvunnit. Jag tycker att han var mycket duktig så ung som han är. Va?
Mm.
Men sen är de lite fega.
De vilka har, de eller klubben?
Ledningen. Ledningen. Alltså tränare och sånt. För, och så, som inte fel i han som de har nu. Peter Rydström.
Rydström, Henrik.
Ja. Henrik, ja. För han vill ju ha det bästa laget, va? Men sen när de mötte nu Mjällby tappade de 9 poäng från Kalmar FF spelade med 7 nya. Och vet, då är det skillnad här. Där har de bara 4 stycken som är vana vid hur de andra 7, hur vi spelar då. Ja.
Nu är du inne på någonting intressant, Peter. Ja, förlåt, ja. Nu avbryter jag dig. Men vi är inne på samma. Jag snor din punkt helt enkelt. Men alltså det är det man stör sig som dominant MFF-supporter. Man tycker vi vinner alltid, bla bla bla. Så kommer de här, nu gör jag citattecken, skitmatcherna.
Ja.
Ja. Jag tror att vi pratar om samma sak.
Ja,
men Mjällby, vad fan det nu är liksom. Och så bara, nej. Men det varför klarar vi inte av det?
Nej, men det är så konstigt därför. Som tränare måste man säga här att man ska gå ut med det bästa man har.
Mm.
För de är, jobbar samma som vi är vanligt på lager eller sånt. 8-12. Deras uppgift är ju att göra sitt bästa som vi gör på vårt jobb.
Yeah.
Därför ska man ju göra som när de mötte Kalmar. Inte ta in de här sju. Istället för att de tar in och börjar med avtropen direkt. Mm. Bästa laget första halvlek. Gör 2-3 på dem. Sen kan du plocka in 4-5 stycken där. Men det är dövligt svårt för där, de här som spelar, som är som man säger avtropen, som de här 11 som är där. De har ett visst system och de vet precis var de ska springa. Så tar du in 7 stycken till som inte är med på dig hur man ska göra. Mm. Så är det svårt för dem. För dem. Men det ändå begär de så mycket av den här spelaren.
Mm.
Men han känner inte till hur han springer och han gör och han gör. Och sen det värsta är det de säger att anfallare gör så. Ja, men de vet inte om de får bollen ju.
Mm.
Hur ska man då kunna säga att du måste springa dit där och du måste göra sig och så?
Vi får ju ändå säga oss som ett, eller säga MFF som ett företag.
Ja, ja,
ett
ja.
Ett företag som är framgångsrikt.
Ja.
Inte fan tar de in 5 nya.
Nej.
Nej, det är ju det är en omställning såklart. Mm.
Men det är klart, ja. Det är annorlunda fotboll, yeah. Men det är ju ändå ett företag.
Men det är ju också så att när man byter 7 spelare till en match kontra byta 1 så har ju den ensamma personen en större möjlighet att göra framgång i den matchen för då passar han in i elementet.
Ja, just det. Oh, ja, då är
det blir en helt annan konstellation och miljö på plan utgår ifrån. Då pratar jag som att jag är en allsvensk tränare.
Ja, du är expert tydligen. Ja, du är fantastiskt bra på analys.
Framförallt bra på killgissa.
Nej, men det roliga är ju här de här unga killarna som kommer upp till och med Zetterström som fick göra landslagsdebut. Även bara 3 minuter.
Ja.
Men det är bra. Men sen är det så att vissa spelare plockar han ut. Va? Men när vi var 21, då kunde man springa hur mycket som helst.
Mm.
Men nu plockar han ut av Brolin och tar ut efter 60-70 minuter för att ta in en annan.
Men då är det så att ni tränade 2 och sen blev det 3 dagar i veckan. Var det match en dag i veckan för? Eller?
Ja, ja. Ja. Men sen började det med 2 matcher sen på torsdag eller sånt. Så, lite längre, ja.
Svårt då sen alla jobbar fulltid ju.
Ja, ja de jobbar allihopa.
Ja.
Och 1967 jag började alltså, men jag ska kanske inte säga det. Men,
vi berättar inte hur gammal du är, så är det lugnt. Vi kommer ingen kommer säga din ålder.
Jag är 86. Men, men om förr i tiden då, så gick Erik runt och frågade dem på innan matchen och sånt, vad de rökte. Vad röker du? Jag röker bil. Vad röker du? Chesterfield. Vad röker du? Jag gör så. Så gick de inte heller en tillbaka som hade en tobaksaffär där vid Södervärldsskolan. Så om vi vann så fick vi bara
cigaretter. Ja, ja, ja.
Ja, och sen så fick vi, innan till Antoni kom, fick vi två snapsar och en konjak efter.
Ni fick det då?
På bortamatcherna, ja. Som istället för något annat.
Det hade ju varit fantastiskt om det hade kommit ut att något lag får
snapsa en
konjak.
Jag
hade
sprungit som fan.
Ja, men det är ju samma som när Folke Lindström var kassör.
Folke Lindström är alltså?
Folke Lindström, han som var med i ishockey. Han var med
MIF också?
Nej, han var inte med för att han var Malmö.
Malmö FF hade hockeylag.
Okej, jag
kan
inte
hela. Då sa vi 1967 fick vi då ett kontrakt med så mycket. Annars hade vi 125 kronor på vunnen. Så tog Erik hälften.
Ja,
okay. Ja, så sa hon, ni ska inte få hela arbetet nu, sa hon. Vadå för? Nej, för då har ni inga pengar när ni ska betala skatt. Då tar jag det stället här, sa han.
Han löste det, så att
säga. Så när vi fick den här uppgiften...
Hört att han agerar skattebas.
Ja, lite så.
Och när vi fick det här upplysningen om hur mycket vi har tjänat och sånt. Ja. Så vet jag, fanns en sån bit på Sydsvenskan längst uppe, va? Där står skrivet nu, men det var tomt då.
Ja.
Folk lyssnar mot den här och skrev inkomst så mycket inbetalskatt så mycket. Fick vi sån lapp då?
Ja, ja.
Det är det man kallar fotbollsproffs.
Får man lov att fråga dig vad man tjänade på fotbollen på den tiden?
Ja, jag skulle bara säga det att 1967 då fick vi 7000.
I månaden?
Nej, året.
Okej.
Okay.
Ja.
Okay. Om året.
7000 om året.
Men så fick vi...
Om ni vann?
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Ja. Fick ni om ni inte vann?
Och så fick vi ett extra också. 3 öre per åskådare överstigande 6000.
Är det sant? 3 öre,
och vad var publiksnittet på den tiden?
Folke Lindström höll på svimma.
2009.
Folke Lindström höll på svimma då när vi mötte HIF. Hade 29 000. Vi fick vi var 600 extra.
Ja.
Ja, det är mycket sådana grejer. Så. Ja. Idag är det miljarder.
Mm. Ja, det är ju det. Nya tider.
Ja.
Men du, tejpen, fantastiskt att vi fick prata med dig här ikväll.
Helt underbart.
Det är alltid viktigt att få med historien. Gamla historiken, klubbhistoria och rent generellt yrkes, alltså skråt, fotbollsspelare. Det är lätt att glömma liksom på er tid. Lite mer vanliga människor idag är liksom ganska världsförvända. Om man tittar på Ronaldo och
ja, då,
alltså de på toppen är ju liksom de är liksom en slags sagoväsen.
Ja, men för oss när vi mötte dem här, det var ju samma som möta Svensson i Allsvenskan. Vi hade ju inte det för att det är han är livsfarlig.
Nej, det var alla är samma. Alla ska dö när man möter Malmö.
Så är det så automatiskt att när man möter sånt lag med såna stjärnor så vill man själv stiger man själv lite grann.
Ja.
För att visa. Ja. Jo då.
Ja,
tusen tack, tejpen.
Ja.
Stort tack.
Och vem vet, du kan få komma hit fler gånger. Eller vi kommer dit där du är. Vi kan få ses fler gånger helt enkelt och prata mer fotboll med dig.
Mer fotboll. Ja, det är bara trevligt. Va?
Ja. Det är många historier kvar.
Ja, där finns det. Jo, ja.
Vi sparar det till...
Där finns det mycket du kan läsa.
Tejpen del 2. Vi kan väl här och nu kanske säga att det blir en del 2. Har du mer stories, tejpen?
Va?
Har du mer stories?
Nej,
jag är svårig. Jag har
några fler stories.
Okej, vi får snacka med tejpen. Vi kollar, det kanske blir en till del längre fram. Vi får se.
Stort tack.
Tusen tack.
Ja, det var trevligt. Det var trevligt att träffa er.
Vi har ju tagit in tejpen idag och även Shirin.
Ja.
För att...
Skärfälts
begravning.
Ja.
På grund av förseningar på motorvägen så missar jag dig.
Mm. Ja.
Men det kanske också är bara en fördel, det vet vi inte.
Men dagens podd handlar ju om att vi har gjort en låt som släpps imorgon på YouTube.
På YouTube, videon.
Och den 1 december på Spotify som heter Himmelsblå änglar.
Slocknat, men lyser ändå klart i alla våra hjärtan, innerligt och rart. Från livets vackra drömmar till himlens öppna port, vi kommer aldrig glömma allting som ni gjort. Vi hyllar våra hjältar och våra ömt ert namn, med alla minnen i vår famn.
Vi kommer aldrig glömma.
Vi kommer aldrig någonsin glömma. Tittar upp och ser dig le i himmelen. Vi kommer aldrig sluta drömma.
fler. Med blod, svett och tårar, ni gav oss alla hopp. Våra töser, vår påga, aldrig gav ni upp. Vi hyllar våra hjältar och vårdar ömt ert namn. Med alla minnen i vår famn. Vi kommer aldrig, aldrig någonsin glömma. Tittar upp och ser dig le i himmelen. Vi kommer aldrig, aldrig sluta drömma.
Här sitter vi med Shirin Stjernfeldt,
mm,
som då är begravningsentreprenör.
Ja.
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 Berätta nu, vad är det du gör?
Jag driver min egen begravningsbyrå,
mm.
Stjernfeldts begravningsbyrå. Och den startade vi för 10 år sedan.
Vi?
Jag och min exman Fredrik. Jag jobbade i begravningsbranschen sedan lite drygt 1,5 år innan dess då. Och då jobbade jag på de klassiska stora byråerna, 2 olika byråer, innan vi valde att starta egen byrå. Och då gjorde vi det för att vi ville ha en byrå som hade mycket fokus på de personliga begravningarna.
Exakt.
Yes.
Och vad är detta? Vad skiljer er från liksom, ja, det traditionella?
Det är många saker som skiljer oss med de traditionella, kan man säga. Nej, det är det inte. Utan i grunden så gör vi samma jobb. Men vårt mål är för det första att vara en liten byrå. Så att vi har tid att engagera oss i varje uppdrag. och ge det den tiden som du behöver. Om man ska känna att man hinner, ska hinna liksom göra det så personligt som man vill, som vi vill och som vi tänker att familjerna som väljer oss vill. Och då är det ju liksom allt ifrån, alltså det ska ju alltid väljas blommor och det ska vara kista och det ska vara massa olika detaljer, men vi vill ju gärna att vi ser det som ett samarbete med familjen där de får berätta vem personen har varit, så att vi liksom utgår alltid ifrån vem är det vi begraver och vad har personen haft för intressen i livet. Och är det då så att intresset är fotboll, MFF till exempel, så är det ju massa små detaljer som man kan liksom ta in vid begravningsceremonin.
Brukar man inte göra så innan? Alltså jag är bara nyfiken.
Alltså. Jo, alltså det kommer ju mer och mer. Men när vi startade för 10 år sedan
då
så kan man
inte
väl
det,
säga att fanns några enstaka i branschen skulle jag säga som kanske orkade lägga det fokuset. Men jag kände själv när jag var på större byråer att jag hade inte det utrymmet i tid att liksom hålla på och ha de här samtalen. Man måste ju liksom lära känna familjen lite också i det samtalet.
Mm.
Och sen är det ju mycket så här, ja men jag har ju haft begravningar där jag har behövt fixa stora flaggor och ditt och datten. Då får man liksom,
vad är det för flaggor?
Ja, det kan ju ha varit allt ifrån MFF-flaggor till olika länders flaggor eller vad det nu än är för någonting. Och då, ja, det är liksom, det ska åkas och hämtas och det ska grejas med och det kanske ska liksom fixas och lämnas tillbaka och lånas och ringas runt och sådär. Så att, för att man ska känna att man har den tiden.
Men du kände av erfarenhet då att ni ville starta något eget, eller du ville starta något eget för att det här
för att kunna
jag,
göra detta,
det här kan
liksom
jag göra precis bättre för
precis
de anhöriga.
Och vi har också ett fokus på borgerliga begravningar och vid den borgerliga ceremonin är man ju också mycket friare.
Är du icke-troende?
Jag är helt icke-troende. Ja. Jag är inte medlem i Svenska kyrkan sedan jag var 18. Sen är det ju många, vi har många kyrkliga begravningar också, men i den kyrkliga begravningen så har ju jag ett samarbete med en präst som har liksom så, och det betyder inte att man inte kan få ha en MFF-halsduk på kistan eller spela hymnen eller vad det nu än må vara. Men det är ju lite mer styrt så tillvida att...
Just det, ja, men det har jag märkt någon gång också. Att det är, ja. När jag gift mig så var det liksom minst, var det en eller två psalmer?
Ja.
Alltså, det ska ju vara med.
Mm, absolut.
Ja. På något sätt. Kan man inte få lov att skräda sig i sin egen död, tänker jag.
Nej, men alltså, det får man. Kom till oss. Får man
då kommer man till er.
Nej, men jag tycker väl att det viktiga är när man kommer in på en begravning så vill jag att man ska se redan vid första anblicken vem det är som ligger där. Mm. Och då pratar vi inte om att det ska vara något öppen kista och att man ska se någon, utan vi pratar bara om att rummet ska liksom spegla vem man har varit.
Mm.
Och om det då är ett fotbollsintresse till exempel, så är det väl härligt om liksom blommorna går i himmelsblått och vitt, eller om man har och hymnen spelas i bakgrunden, eller Alltså,
vi känner varandra, Shirin, och jag har ju genom årens lopp hört från folk hit och dit att inte, alltså så bara att de kör ju hymnen på såväl bröllop som begravningar som
absolut
dop och allting, och det är liksom
och en liten vit kanin. Ja. Mm.
ja. Nej, men det är ju framförallt sjukt smickrande såklart, men framförallt så förstår man hur mycket det har betytt för folk.
Absolut.
Mm. Och betyder för folk. Ja, men alltså,
det är väl lite det som är konsten, att plocka fram det som har betytt något för det som ligger i kistan.
Ja, absolut.
Känner jag.
Och det är ju mycket att även om, nu är det ju vår generation som begraver sina föräldrar främst. Ja. Och då är det ju, även om vi är, tycker jag, ganska så här frisinnade och öppna, så när det kommer till begravningar så är man så fyrkantig igen. Och
men
man
du,
har inte
förlåt, nu är jag lite sån, men klappa i kyrkan.
Ja, det händer ju liksom, inte.
Ja, jag brukar göra det.
Ja, men det heja dig. Mm.
Tack.
Kör.
Ja, det är väldigt, det är något i varför.
Är det ju, då är man kanske mer benägen att göra det. Men, alltså,
men varför inte göra det om det
eller
är
hur?
En fantastisk sång
eller
som framförs av en
absolut
artist. Och bara,
eller hur?
För alla känner ju så.
Verkligen.
Och det är väl jäkligt skönt att kunna få klappa i sorgen.
Ja, verkligen. Och nu är vi ju liksom musiker alla tre och har spelat på massa ceremonier. Ja. Och vi sjunger
Han som tittar, kan vi ju...
Han som tittar, vårt kända och ökända projekt skulle jag säga. Featuring Froiland Berbel måste jag säga.
Berbel.
Hon var inte oviktig.
In men, the house. Yeah.
Nej, men alltså när man sjunger och spelar på ceremonier, oavsett om det är i kyrkan eller så, men framförallt i kyrkan då, så Jag tycker ju egentligen att det känns lite konstigt när man sen ska promenixa tillbaka och sätta sig längst bak och man har varit uppe och kört
den
något,
så är det liksom, hej,
hej. Där hade det varit lite förlösande med en liten applåd ju. Ja. Alltså det blir så himla...
För det kan vara väldigt tungt som musiker. Först kan man sitta och vänta och sen ska de... Spelar man kanske två låtar, sen ska det komma en låt efter avskedstagen.
Ja.
Och då är man ju helt förstörd. Sitter man i 3 meter därifrån och tittar på alla som står och gråter.
Absolut.
Och sen ska man producera eller framföra.
Eller hur?
Och så, jag har ett starkt minne.
Sådana applåder, absolut.
Det hade varit lite förlösande. Och jag tänker också att... jag tror att folk som sitter där, gästerna, hade också tyckt att det var skönt om det var lite mer liksom,
sänka axlar lite.
Och sen finns det ju olika typer av begravningar naturligtvis. Det är ju, vissa begravningar är bara för jävla jobbiga och då får de vara det också. Ja. Men de flesta begravningar finns ju faktiskt det utrymmet.
Ja.
Skulle jag säga.
Ja, nu kanske vi tappar stämningen här, men jag tror jag kom på dig mycket på någon begravning i Skanör kyrka för 1000 år sedan.
Ja.
Och jag gjorde, du vet, tyst det i kyrkan.
Mm.
När det är något, man väntar på att något ska hända. Nubblar jag. Och landar. Jag tar emot på hela klaviaturen på flygen. Jag snubblar framåt och bara dag! Och du vet. Hela. Skönt eko.
Ja,
och sen så kom någon låt på det sen. Ja, det var lite speciellt.
Ja,
du kommer inte ihåg det kanske. Men det kanske inte var med dig.
Va? Alltså, i förra veckan hade vi en begravning där jag fick bryta och starta om. I Skanörs kyrka. För att Fredriks gura var lite sur. Du vet, min exman som jag lirar med och har byrån med.
Han hade alltså inte stämt den innan.
Han hade stämt den innan, men ni vet hur det är i kalla kyrkor och så.
En gura som,
de stämmer om sig. Liksom, och han hade lirat en låt innan på en annan gura så han hade bytt och hållit på lite. Och det var inte precis, och det var inte Fredriks fel, för att jag blev stressad av att det tog tid när han bytte gura och så. Mm. Och kände att och sen så hade jag inte tonen riktigt. Och då tänkte jag så, jag kör, det här kan jag. Så vi spelade 2 olika tonarter.
Mm.
Jag skojar inte. Den är jobbig och den var också det ska vara gött att leva. Var det?
Oj, i 2 olika tonarter.
Det började med att jag skulle vissla i början. Och det var visslet som kom in i fel tonart. Och sen när jag började på livet är gött, världen är stor. Så insåg jag... Ja. Ska jag sjunga? Livet är gött, världen är stor. Här
nej, jag är fan samma tonart ju.
Ja,
det är svårt.
Det är svårt,
eller
hur?
Ja, jag visst. Nej.
Men det löste sig till slut.
Ja, alltså jag fick ju säga att jag är jätteledsen. Nej, det var inte Fredriks fel, det var helt mitt fel. Jag skulle ha hållit lugnet liksom och bara väntat tills jag hade tonen. Det gjorde jag inte, så vi körde på. Så jag fick säga att nu var ju meningen här att det var sista låten på ceremonin. Så att jag sa i mikrofonen till alla gäster att nu är det så här att Fredriks gura är lite ostämd och jag vet ju tydligen inte vad jag håller på med. Meningen här var att vi skulle liksom köra en skithärlig låt som avslutning på den här begravningen, för det hade han gillat. Så nu börjar vi om och så gör vi det. Och sen blev det allsång på slutet också.
Det blev förlösen.
Ja, det blev det.
Precis.
Det ska vara gött att leva bara alla de här 80-åringarna i kyrkan.
Det ska vara
liksom.
Från början. Ja, i kyrkan tycker jag. På
begravning.
Att det ska vara avslag. Hade man suttit på en pub och spelat måste stämma om gitarrn, så hade folk skrattat åt det.
Ja.
Det vill man att man vill ha den känslan i kyrkan också, att alla är avslappnade.
Verkligen.
Men en viktig fråga,
man ska be om ursäkt.
Fråga är ju, visste du fortfarande fel tonart på slutet?
Nej, jag visslade
du hittade hem.
Ja, när vi började om sen var vi i rätt tonart och det blev bra och familjen var jättegulliga. Jag sa tack och förlåt efteråt.
Ja.
Och de sa att det hade han tog igen.
Ja, men jag tror det är super, alltså, för det är ju fan är inte kul att gå på begravningar. Så det är ju inte
Och det, jag ska ju säga att på 10 år så har det hänt kanske en gång innan att vi har liksom någonting har spårat ur sig så att vi har fått stoppa och börja om. Så att det är inte det att det händer. Och det är inte heller så att jag menar att man ska ta begravningarna med en klackspark på det sättet, utan det är ju liksom det är en once in a lifetime, och det är inte heller som ett bröllop som man ju i efterhand är så här, oh det är gött, nu är vi gifta och livet är härligt, utan nu är det faktiskt någon som är borta, så att vi tar det på största allvar, men man måste ju ändå, alltså där är någonting som är skönt också med om det kan vara lite avspänt också.
Förlösande, det är väl
absolut.
Ja.
Mm.
ja men vad fan ska vi, nu säger jag fan, nu svär kyrkan upp, säger, ja, men vi sitter inte i kyrkan, du hatar ju Gud tydligen. Så att vi...
alltså han finns ju inte så
tätt. Så att, nej. Eller hur? Men ska vi säga tack så mycket till Kjellin?
Ja, men underbart att få prata med dig.
Om du skulle, ja, när du dör, vilken låt ska de spela då?
Nej, jag har inte planerat något.
Om vi absolut älskar inget. Malmö... Nej, inte
ja,
den.
Men då får jag väl spela in den själv då.
Ja, det är kanske säkrast. Ja. Vissla i början. Så blir... ja.
Vissla, jag ska vissla hela MFF-hymnen i fjolnat.
Du kommer ihåg, vad heter han? När jag var liten så hade mina föräldrar sån LP-skiva med han, som sån naturprograms Jan...
Som visslar.
Ja. Visslar. Alltså, alltså finns LP-skivor med Jan...
Ja, han var grupp på Lindblad.
Lindblad heter han det? Ja, ja. Ja. Alltså, LP-skivor när han här fåglar. Ja. Du skulle kunna ha sån LP-skiva där du liksom visslar fel tonart. Ja,
det finns ju ett roligt klipp. Det finns ju en ung kille som nu ja. Har varit med i TV.
Andreas, fågelviskan.
Fågelviskan. Ja, och det finns ju ett väldigt roligt klipp när
någon wow. sitter wow. och wow. ja, ja. Och så säger jag ska bara lite dricksvatten. Ja. Så.
Det är väldigt roligt. Det skulle jag kunna göra fast på riktigt.
Ja. Men då vet vi vad du önskar dig på Andreas fågelviskan. Begravningsscenen
med fågelljud.
Ja, vi löser det. Ja.
Vi har om ett ganska avslappnat samtal om begravningar och döden.
Bra ingång tycker jag.
Det är så liksom, det ska vara.
Ja, eller hur?
För det är ganska naturligt.
Ja.
Det händer oss alla.
Eller hur?
Ja. Puss.
Puss.
Tusen tack.